Ja, det här med nåden, det är som jag uttryckt mig tidigare, det är någonting så stort och så fantastiskt. Så att vi behövde tränga verkligen in i detta med nåd, vad det innebär och vad vi kan få uppleva genom Guds stora nåd. Och att människor ska få syn på detta och uppleva det, det är ju ändå vårt stora behov och bönämne i den här tiden. Vi ska ha lite samtal sedan efter och jag vill bara säga på en enda gång att jag är ingen expert på det här. Men jag ska delge lite tankar omkring de här bibelorden som jag har brottats mycket med själv. Och så hoppas jag kanske att vi kan dela på med oss till varandra om erfarenheter och vad vi ser i Guds ord och så. Så får vi hjälpa varandra och jag är så glad om ni hjälper mig också och jag är villig till att korrigeras. Men det står i Judas brev, det står i vers 4. Några människor har nämligen inästlat sig hos er, några om vilka det för länge sedan blev skrivet att de skulle hemfalla under den domen, ogudaktiga människor som missbrukar vår Guds nåd till lösaktighet och förneka vår ende härskare och Herre Jesus Kristus. Här uppmanas vi genom det här bibelordet att inte missbruka nåden eller förvränga nåden på något sätt eller förvanska nåden. För nåden det är inte ett frikort som vi får när vi upplever frälsning och vid frälsningstillfället. Och så fortsätter vi och lever precis som förut och använder oss av det här frikortet. Nej, nåden är heller inget betalkort som vi har. Så fortsätter vi att synda och sen så låter vi Jesus lösa in våra skulder och så fortsätter vi och så går livet precis likadant som innan. Nej, det är något annorlunda med nåden. Det är inte så att vi kan leva hur som helst och sedan så kan vi tro att allting går väl för oss. Det är så här att om vi tänker att jag, Jesus är nådig och nu kan jag göra det här. Jag längtar till detta. Jag känner mig dragen till det och nu gör jag det. Och när jag har gjort det, jag vet det är fel. Men så ska jag be Jesus att han förlåter mig. Om vi gör så tillräckligt många gånger så kommer det att innebära en dom över våra liv. För risken är då att vi förhärdar våra hjärtan helt och fullt. Spejarna som Moses sände in i Kanans land innan de skulle inta det landet. Det fanns 10 spejare som var med i skaran där. Som talade illa om landet. De sa att det är omöjligt för oss att inta det här. Och de spred det här i lägret. Att det går inte för oss att kunna inta det här landet på grund av att vi är så små, vi är så ynkliga och de är så stora och de är så mäktiga. Och så talar man det här budskapet och förde det vidare till Israels barn. Och det avgav alltså en falsk rapport helt enkelt. Det var inte sant det de säger. De andra 2 spejarna, Kaleb och Josua, de var också inne i landet och såg allt det som fanns där. Men då säger de att med Herren är ju med oss. Herren är ju med oss. Ja, han har vikit ifrån dem och vi behöver inte frukta för någonting för vi ska kunna inta det landet. Men kan tänka sig ändå att spejarna, det budskapet, det var det som vann i Israel och fick genomslag i Israel. Så därför när vi förkunnar ett felaktigt budskap om nåden så kan det få ett sånt genomslag så att människor hamnar i fel positioner och kommer fel helt enkelt. Kommer ut i träldom på nytt igen. Och det är inte dit Herren vill leda oss utan han vill leda oss till frihet. Nåden. Jag är rädd för att den framställs som att det är någonting väldigt billigt egentligen. Nåden det är som någon rea-produkt helt enkelt. Nåden det är någonting som ett tillbud som vi får. Men nåden är inte billig om vi tänker på det. Utan det är så oerhört starkt detta. För det kostade Herren, vår himmelske fader, kostade det honom att utge och välja sin egen son. Att han skulle lämna himlens härlighet. Att han skulle komma hit till jorden. Att han skulle genomgå det fruktansvärda som han fick vara med om. Med både djävul och människor emot sig. Allt det här skulle Jesus utstå. Fadern utlämnar honom på det sättet. Det var väl inte något billigt. Det var väl inget reapris egentligen. Det var väl inte tillbud bara som han erbjuder. Utan här var det någonting allvarligt, stort och mäktigt att han skulle ge sin son. Och Jesus, han gav allt för nåden. Han gav allt för nåden. Han lät sig förnedras, lät sig torteras, avrättas i en grym död som han fick. Och nåden, att vinna nåden, det var ett högt pris. Det kostade någonting att få uppleva nåden. Och då kan vi inte säga som så att jag får be om nåd och sen lever jag så här. Sen ber jag om nåd och så kommer jag ber om nåd. Det är farligt om vi kommer in i det tänkesättet att vi kan hantera nåden på det sättet. Herren vill hjälpa oss, som vi sa, att befria oss ifrån synden och göra oss fria. Den fostras, nåden fostrar oss till att avsäga ogudaktiga begärelser. Sen kan man falla och det kan innebära så, men inte att sätta i system. Jag syndar och begär nåd, jag syndar och begär nåd. Jag gör det dag efter dag, för jag vill leva det här livet som jag lever. Jag vill vara frälst, men jag vill ha det som världen erbjuder också. Man kan avfalla ifrån nåden, säger Paulus när han skriver till Galatia. Och då säger han i Galatierbrevet 1: det förvånar mig att ni så hastigt avfallit från honom som har kallat er till att vara i Kristi nåd. Och han säger i det femte kapitlet: ni har kommit bort från Kristus, ni som vill bli rättfärdiga i kraft av lagen. Ni har fallit ur nåden. Ni har fallit ur, ni har ramlat ur nåden. Ni har kommit på sidan om nåden helt enkelt. De hade tagit emot det glada budskapet och upplevt allt vad det innebar av hänförelse och gripenhet och så. Men nu hade hänt någonting i deras liv som Paulus sörjer djupt över. Ni oförståndige galater, säger han i tredje kapitlet. Vem har så dårat er? Ni som har fått Jesus Kristus målad för era ögon så som korsfäst. De hade alltså upplevt Herren, tagit emot och fått del av den heliga ande. Upplevt så mycket tillsammans med Jesus. Men hur kunde detta ske? Att falla ur nåden. En församling eller församlingar som var så rikt utrustade. Ja, det säger Paulus i Galaterbrevet 1. Han säger: någon kom och förkunnade ett annat evangelium. Det var någon som kom. Där ser vi hur viktig förkunnelsen är. Och där ser vi hur viktigt vem det är som förkunnar. Ni började ett lopp väl, säger Paulus här till dem. Men den som vållat förvirring bland er, han ska bära sin dom, vem han än må vara. Paulus hade förhoppningen att det här skulle kunna väcka galatierna, att de skulle tänka till och söka Herren på nytt och att ta avstånd ifrån det budskap som vållar den här förvirringen och de kommer i på sidan om och faller ur nåden helt enkelt och kommer in i laggärningar på nytt igen. Det ville Paulus att de skulle lösas ifrån. Men man kan falla ur nåden genom att man antar lagen och man blir laglig helt enkelt och ska försöka på lagens väg att vinna frälsning, och det går aldrig. Då har man fallit ur nåden. Vi behöver nåden och leva i nåden. Ifrån Hebreerbrevet, ifrån det sjätte kapitlet där, så står det ju att läsa ifrån vers 4: ty människor som har avfallit, fast de en gång har blivit upplysta och smakat den himmelska gåvan, får del av helig ande och smakat Guds goda ord och den kommande världens krafter, dem är det omöjligt att på nytt föra till omvändelse, eftersom de korsfäster Guds sonen andra gång och gör honom till åtlöje. Att avfalla, att falla bredvid, eller att sjunka bredvid, eller medvetet falla. Vem var det som störtade ner? Vem var det som sjönk bredvid? Vem var det som medvetet föll? Jo, det vi läste här, att personen där den det gäller hade upplevt ljuset, smakat det himmelska goda, blivit delaktig av den helige ande. Andedopet kan aldrig liksom kan aldrig vara en garanti för att jag inte faller, utan det har med mig att göra ändå detta. Trots att man är andedöpt så kan man falla. Och det tragiska är när man möter andedöpta människor som en gång har varit i smörjelsen men som blivit avfällingar. Det är tragiskt när man möter de människorna. Det är något hårt över deras liv helt enkelt, som smakat det här goda. Men Jakob säger ju att ingen undgår att möta frestelser. Det gör ju alla, även den som är andedöpt. Man är inte fri från frestelser därför att man blivit döpt i den helige ande. Utan vi upplever att det är väl som att frestaren är ännu hårdare på oss och vill göra allt för att fånga oss och få oss tillbaka. Så att man kan inte bara säga jag är andedöpt och nu går det bra det här för mig. Vi måste ändå vaka över våra egna liv. Jakob utgår ifrån att alla ska bestå provet och vinna seger, men alla gör inte det. Nej, säger han, när någon frestas så är det av sin egen begärelse som han frestas. Eller han dras och lockas på något sätt, va? Och ger man då efter för begären, lockropen, då kommer synden att bryta ut i all sin kraft i den människans liv. Det är på det sättet som jag ser det, att då frigör sig vårt hjärta från den upplysning som vi har genom Guds ord och som vi har haft i Guds ord. Och vår längtan då byts ut emot längtan efter Gud, och där vi längtar efter det dragningar som kroppens begär, det vi har i vår kropp och längtan som finns där, till det som är ont och lågt, och vårt inre blir upptaget av de här onda begären helt enkelt. Vi blir upptagna av de onda begären. Det är då som vi råkar i det eviga fördärvet. När vi alltså ger efter för frestelsen, när vi faller för frestelsen, när vi liksom kommer bort ifrån Guds ord, det är då som vi löper risken av att hamna i fördärv. Här i Hebreerbrevet 6 innebär det här uttalandet då att det blir omöjligt att uppleva den gudomliga nåden. Blir det omöjligt att uppleva den rätt som man har fallit? Om man har fallit en eller många gånger. Och den nåden är ju tillgänglig för alla syndare. Visst är det på det sättet. Nej, det är inte så att man är utanför nåden om man rätt så faller under det att man vill vandra med Jesus. För om vi med ett ångrande hjärta söker att återupprättelse, då får vi uppleva Guds nåd. Vi får vara med om det, att Herren, han förkastar oss aldrig ifrån sitt ansikte. Inte om vi gör det där, vi faller för en frestelse, så vill Herren ändå hjälpa oss att uppleva upprättelse i fullt mått. Men det talas om det ondas obotfärdighet. Och obotfärdig, det är någon som inte vill ändra sig. Det är någon som har bestämt sig att jag ändrar mig inte helt enkelt. Och vi ligger illa till om vi inte mer känner behovet av sinnesändring. Om vi har fallit offer för frestelsen och av kroppens begär och allt vad det nu kan vara, vi kan ligga under för laster, vad det än kan vara. Vi ligger illa till om vi inte känner behov av att få uppleva sinnesändring eller behovet av att befria vår vilja ifrån den här ondska som vi har öppnat för. Vi kan öppna för det där, men vi kan också vara med och uppleva att det finns nåd och det finns barmhärtighet ifrån Guds sida. Men i det läget då man inte känner något behov av sinnesändring, när man kommer dit än, då hjälper inte mer någon förmaning eller också undervisning av Guds nåd eller Guds ord. För budskapet om bot och bättring, det gör inget intryck på människor. Tyvärr har vi stått inför det. Jag har gjort det som föreståndare. När man har talat och när vi som äldstekår har talat med människor som det har gått snett för. Som har fallit för frestelser och som har fallit i synd och så vidare. När man kommer underfund med att här biter inte Guds ord. Här hjälper inte Guds ord. Här är det så låst på något sätt. Man har bestämt sig för på något sätt att man inte vill ändra sig. Och då har vi kommit i ett sånt läge där Guds ord har förlorat sin förmåga att påverka dessa människor. I det läget, då är man liksom utanför. Farao är en sån person. Nu står det visserligen att Herren han skulle förhärda faraos hjärta. Jag kommer till det lite senare. Men farao är den där exemplet på den här personen. Han hörde hur Gud talade genom Mose och Aron. Vem är Gud? Ja? Att jag skulle bry mig om någon Gud som ni pratar om. Jag känner ingen sån Gud. Utan här är det jag som bestämmer i Egyptens land och så vidare. Och han fick uppleva den ena plågan efter den andra. Och ibland var han ödmjukare och sa be för mig. Och be för oss. Men så var han likadan igen. Och så fortsatte han på det där sättet. Det bet inte, Guds ordet och allt det här, det bet inte på honom. Utan han hade bestämt sig för att han skulle gå sin väg. Och det var anledningen till att det gick som det gick för honom. I Hebreerbrevet 6 här så bör vi tänka på hur det som faller handlat emot Kristus. För Kristus har ju gett dem gudomlig nåd och kraft genom den helige ande. Men nu korsfäster man på nytt Jesus, Guds son åt sig, och utsätter honom för bespottelse när man då lever ett annat liv än det som man hade levt tillsammans med Jesus. Det innebär att då smädar man ju Jesus på nytt igen om det som man lever i synd och upplever synden. Och samma lidande som Jesus fick när han gick på Golgata, det åsamkar vi honom på nytt igen. Då vi alltså vänder Jesus ryggen och bestämmer oss för att vi vill vandra vår egen väg. Vi korsfäster Jesus på nytt åt oss för, och utsätter honom för bespottelse. Och det säger en del människor. Ja, titta på den, hur den lever. Den sa den var kristen. Men hur är det idag alltså? Ja, då blir det så att man har korsfäst Jesus ännu en gång. Och så blir detta dom som faller över den människan. Men också över Jesus. Ja, det håller ju inte. Jesus kan ju inte förvandla. Det håller ju inte för människor. Och så för man över talet på det sättet. Man upplever att man är hård emot Jesus. Och man vill inte ödmjuka sig. Man har bestämt sig. Men att förtrampa Guds son, det är ju också att förakta Jesus. Och det står i det 10:e kapitlet här i Hebreerbrevet om just detta. Att förtrampa Guds sons blod under sina fötter. Vad innebär det? Det är att likställa Jesu blod med vilket blod som helst. Men det är det ju inte. Då föraktar man det Jesus har gjort, eftersom det blodet, det är något alldeles speciellt. Det är inte blodet av bockar eller kalvar. Det är ett annat blod. Det är den levande Gudens sons blod. Och trampar man det under sina fötter, och att göra det efter att man själv har blivit helgad i Jesu blod, det är att smäda nådens ande. Man smädar nådens ande. Att kränka nådens ande helt enkelt. Den ande som är så underbar att få uppleva, nådens ande. Och där nådens ande inte får verka, där kan synd aldrig förlåtas. För där synd förlåtes, där är nådens ande verksam. Nådens ande som griper, nådens ande som talar och nådens ande som gör att människor känner behovet av nåd. Och där nådens ande inte är, där kan dessa människor gå evigt förlorade som håller fast vid detta. Vad säger då Jesus om dessa allvarliga synder? Ja, i Markus, det 3:e kapitlet i alla fall. Det står det ju i den 28:e versen. Sanningen, människorna ska få förlåtelse för allt. För sina synder. Och för sina hädelser, hur de än hädar. Men den som hädar den heliga anden får aldrig någonsin förlåtelse, utan är skyldig till evig synd. Det har ju sagt att han hade en oren ande i sig. Vi kan missförstå de här orden som Jesus uttalar här, och det har lett till gränslös själavård med många människor egentligen, som tror sig alltså vara i den situationen att man har förhärdat sitt hjärta. Men den oförlåtliga synden är inte en isolerad handling. Det är inte en impuls vid ett enda tillfälle. Inte ett tillfälligt yttrande, utan en attityd man har. En attityd emot, helt enkelt. Det är det man upplever. Eller att medvetet förkasta ljuset. Alla andra synder ska bli människors barn förlåtna. Ja, alla andra hädelser, hur hädiskt det än må tala. Vi frågar oss om dessa är förlorade som trampar Guds son och föraktar blodet. Har förakt för Jesu Kristi blod. Men här ger ju Jesus själv svaret på det. Alla andra synder, hur hädiskt det än må tala eller levas, kan förlåtas, säger Jesus. Kan förlåtas. Evangelium om Guds nåd står fast att frälsningen, den är öppen för alla. Synderna kan förlåtas. Om det finns hjärteånger, då kan det förlåtas. Jesus sa på korset, Fader förlåt dem, ty du vet inte vad du gör. Hade Judas Iskariot kunna få förlåtelse? Det hade han. För det står i Matteus 27, att när han såg att Jesus var dömd, då ångrade han sig. Alltså kunde Judas ha fått förlåtelse om han hade inväntat påskdagens morgon och besökt Jesus och sagt det till Jesus som han sa till översteprästerna och dem. Då säger han, jag förått oskyldigt blod. Om han hade sagt det till Jesus, då hade han alltså fått förlåtelse för hur han ändå hade gjort det emot Jesus, men han gjorde det inte emot den helige ande. Och därför så tror jag att han hade kunnat fått förlåtelse för det. Därför att han ångrade sig. Och det är det som är skiljelinjen. Det är om man känner ånger över vad man har gjort. Och Jesus ber ju, Fader förlåt dem. För de vet inte vad de gör när de korsfäster mig nu. När de låter här domen gå över mig. Förlåt dem. De kunde få förlåtelse för det. Därför att de inte hädade emot den helige ande. Men hur begår man då en synd emot den heliga ande? Ja, man visar, som jag sa, en attityd där man alltid står emot den heliga ande. Stefanus, han säger så här. Ni hårdnackade med oomskurna hjärtan och öron. Ni står alltid emot den heliga ande. Ni lika väl som era fäder. Alltså den attityden man hade intagit där, man stod emot bara. Man var inte öppen, man var inte påverkbar helt enkelt. Gränsen för dem som Jesus talade här om, det var ju också nära att de hade kunnat komma i den situationen. Och Stefanus säger här, de var hårdnackade, de stod emot, de böjde sig inte helt enkelt. Och när man säger då att det har sagt att Jesus var fylld av djävulens ande helt enkelt. Och det var med hjälp av djävulen som han drev ut demoner och botade sjuka och så vidare. Då var de farligt nära att smäda nådens ande vid det tillfället. Men Jesus visar att han är villig att förlåta även hädelser emot honom. En förhärdad människa är som en lerkruka som har varit inne i ugnen. Inne i ugnen så blir den ju bränd så den kan användas för det ändamål den är avsedd för. När den kommer ut ur ugnen kan den aldrig formas igen. Den kan aldrig formas igen. När någon har varit och upplevt starka väckelsemöten, blivit uppvärmd av den heliga ande och känner väckelsens kraft inom sig, och så går man ut ifrån det mötet och så kyls man ner utav världen. Att härda det som man gör då, när man ska härda då ett spett eller verktyg som man har, då för man in dem i värmen och ut i kölden och in i värmen och ut i kölden, och när man har gjort det tillräckligt många gånger, då är de härdade. Då står de emot. Då står de emot. Och därför så är det så att en förhärdad människa är som den här lerkrukan. Den kan aldrig formas igen. Och att möta en förhärdad människa, det är det mest kusliga som man kan uppleva. När man känner där att de upplever djävulens ande över sina liv. Var Paulus en hädare? Ja, han säger att han var det. Han hade hädat och han hade ju förföljt Guds församling. Men att han fick uppleva Guds nåd på ett särskilt sätt, det var han ju så oerhört tacksam över. För han handlade i okunnighet om vad det var frågan om. Han visste inte att han var en förföljare av Jesus. Och när Jesus uppenbarar sig för honom på Damaskusvägen så presenterar sig Jesus så: jag är Jesus, den som du förföljer. Va? Förföljer? Hur kommer detta sig? Det var som att det klarnade till i huvudet på honom och i tanken på honom. När han fick veta att han var en förföljare, ja, då ångrar han sig. Inte trodde jag att jag stod emot Gud, jag som trodde jag gjorde en Guds gärning. Jag som var med och sökte att människor som jag fängslade, de skulle häda, de skulle förbanna Jesus och allt det där. Jag har varit pådrivare för detta, men jag visste inte om det här, jag kände inte till det. Men nu ångrar jag mig, så upplevde Paulus sig. Han ångrar sig. Alla andra hädelser, hur hädiskt den må tala, så kan vi aldrig säga, ja, den människan är så hård så den kan inte bli frälst. Det kan den bli om den inte är förhärdad. Hur man hädar och hur man svär, hur man förbannar över både Gud och Jesus och kristna och allt det där. När nådens ande träffar den på detta mäktiga sätt som bara nådens ande kan göra, då kan dessa människor, hur hårda den är, uppleva frälsning och befrielse. Alltså är Herren barmhärtig mot vem han vill, och vem han vill förhärdar han, läser vi i Romarbrevets 9:e kapitel. Och det kan man stava på. Och jag har gjort det också. Stavat på detta ord. Men det är inte så att Herren väljer ut ett antal personer och de ska jag förhärda nu. Det är inte så det går till, som jag ser det i vilket fall som helst. För vad säger Guds ord? Ja, vi kan läsa så här, att Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska räddas. Eller som Petrus säger, han dröjer för er skull eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Inte meningen att någon ska gå förlorad helt enkelt, utan att alla ska få tid att omvända sig. Det är det som Jesus vill erbjuda varje människa, omvändelse. Herren, han utväljer inte ett visst antal som han tänker förhärda. Utan förhärda betyder att man gör sig hård. Man gör sig hård helt enkelt. Förhärdelse, det är något personligt, något som en människa gör. Vi uppmanas då att inte förhärda våra hjärtan. Och det säger ju Hebreerbrevets 3:e kapitel och talar ju väldigt tydligt om detta. Hebreerbrevet 3, där det står där i den 7:e versen. Därför, som den heliga anden säger, om ni hör hans röst idag, förhärda inte era hjärtan som under upproret på utmaningens dag i öknen, då era fäder utmanade mig och satte mig på prov, fast de hade sett mina gärningar under 40 år. Därför blev mig detta släkte förhatligt, och jag sa alltid, fara de vilse i sina hjärtan, de vill inte följa mina vägar. Och jag svor i min vrede, aldrig skall det komma in i min vila. Vers 15, därför heter det, om ni hör hans röst idag, förhärda inte era hjärtan som under upproret. De gjorde sig hårda under 40 år. Och vilka är det då som gjorde sig så hårda och otillgängliga? Ja, det kan du läsa ifrån 1 Korinthierbrevets 10:e kapitel och de 10 eller 11, 12 verserna där. Där det står uppräknat vad de gjorde under de 40 åren. Hur de fick begär och hur de knotade och hur de drev otukt och alltihop det där under de 40 åren. Och därför så förhärdade man sina hjärtan. Man kom inte in i det land som man hade gått ut för. De hade gått ut ifrån Egypten och de hade varit med och gått genom Röda havet och blivit döpta till Mose och så vidare. De hade underbara upplevelser, men under 40 år så var det så att de var emot Gud. Under 40 år hade Gud tålamod med dem, och till slut kom domen. Men Jesus kom ju inte för att döma världen, utan han kom ju för att frälsa världen. Men för de som inte tror så blir ju Jesu kommande i världen till fördömelse. Det blir en evig dom för människor som inte tror på Jesus. Så är ju sanningen. Människor gör sig hårda mot Jesu nåd och då dömer man sig själv. Och i Bibeln så talas det om nåd som personer fått uppleva. Och vad mycket nåd som vi kan läsa om. Nåd för mördare. Det har vi i Bibeln. Det är de som har gjort sådana fruktansvärda handlingar men fått uppleva nåd. Nåd för rövare som har burit sig så illa åt emot människor och sådär. Och nåd för hädare har vi ju här i Guds ord. Nåd för äktenskapsbrytare. Nåd för de homosexuella. Nåd för baktalare. Nåd för de giriga. Ja, vi kan göra listan hur lång som helst. När det gäller Bibelns sätt att presentera personer som har levt fjärran ifrån Gud, men så fick de uppleva Guds nåd. Och då fick de se att de var föremål för någonting mycket stort i deras liv. När nu Herren visar en sådan rik nåd emot oss, ja då är vi skyldiga att visa varandra nåd. Så är det bara. Förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem som står i skuld till oss. Ja, det läser vi eller beder vi i den bönen helt enkelt. Så är det för oss och det är sant detta. Men det är lika sant som Jesus säger. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er fader förlåta er era överträdelser. Det är så starkt. Det är så starkt detta egentligen, att uppleva det. Förlåtelse, förlåta varandra. Förvaltaren som vi talade om hade fått sin skuld i miljoner efterskänkt. Han träffade en medtjänare när han hade fått vara med om det underbara att han inte var skyldig längre de där 50 miljonerna som bibelforskarna tror att det är ungefär. När han kommer ut därifrån bara så träffar han en medtjänare som var skyldig honom 70 kronor. Är du? Det var skillnad det. Det var inte en miljon eller två eller så. Men han hade fått sin skuld efterskänkt, han den här som hade såna många miljoner i skuld. När han träffade den med 70 kronor som var i skuld till honom, då grep han honom vid halsen och sa att du ska betala till sista öret. Och gör du inte det så ska jag kasta dig i fängelset. Vad talar det om egentligen? Det talar ju om en fruktansvärd hårdhet egentligen. Emot en medtjänaren som hade den skulden. Och för medtjänaren så kanske 70 kronor var en väldigt stor skuld egentligen. Men han krävde honom att betala sin skuld. Jesus säger att mannen som fick sån nåd, han var alltså hård i sitt hjärta. Han var oböjlig, han var inte påverkbar av nåd. Han borde ju ha kramat om sin bror och sagt, du, det pratar vi inte om. För om du visste vad jag har varit med om. Och kunna vittna om den stora nåd som han hade fått uppleva. Och ibland undrar jag varför vi har såna krav på varandra. Varför vi har det egentligen. Det är andra som är skyldiga oss. Ja, det kan det ju vara någonting. Kanske skyldiga oss en ursäkt eller någonting. Men vad är det i förhållande till vad Jesus har gjort för oss? Och betalt vår skuld egentligen. När han säger det här talar vi inte mer om. Det är det som är så oerhört viktigt det här. Vi bör alltså få lite eftertanke och lite till det här. Hur vi behandlar varandra naturligtvis. Så att vi inte drar en dom över oss en gång. Att vi är ovilliga att förlåta. Alltså det förlåter jag aldrig. För den människan har gjort mig så illa, det har gjort mig så ont. Det förlåter jag inte. Se till att du gör det. Så att inte dina synder står oförlåtna kvar inför Herren. Utanför nåden så råder ju det kalla klimatet. Och i det klimatet där blir man ju hård och dömande och oförsonlig. Och där blir man kärlekslös. Och där kommer bitterheten att frodas helt enkelt. Och då kan vi ju testa oss var och en inför det. Var vi står någonstans i detta avseende. Men vår uppgift, församlingens uppgift. Vi som förkunnare har den stora uppgiften. Det är att förkunna nådens evangelium för människor. Det är vårt uppdrag Och det är det vi ska fortsätta göra. Vi ska förkunna detta uppdrag att det finns nåd för människor. Och sen om vi tycker att människor är så förfallna och så totalt borta ifrån Gud, så ska vi inte upphöra att förkunna nådens evangelium för människor. För rätt vad det är så påverkar evangeliebudskap så att den människan böjer sig till sist och kan uppleva det. Som en Paulus som är hädad och förföljad och allt vad den är. Men den kan drabbas av detta. Att ordet får liv i den människan därför att den fick lyssna till nådens evangelium. Och det är det vi ska förkunna för människor som lever som de gör, till dess att de får uppleva en förvandling i sina liv. Människorna förvånades över det nådens ord som Jesus talade i synagogan i Nasaret. Man förvånades över nådens ord, att det var så stort och så underbart och så mäktigt det man fick uppleva. Att vi kunde tala stora nådens ord till människor som de kände att det berörde deras innersta, helt enkelt. Till slut så står vi frälsta för evigt genom Guds nåd. Det är bara det handlar om. Därmed ville Kristus för kommande tidsåldrar visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Att stå i nåden innebär ju att domen den är upphävd. Tack och lov. Nåden vilar endast på försoningens grund. Och nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som är i Kristus Jesus. Den blir aldrig fälld. Den blir aldrig dömd, den som tillhör Jesus Kristus. Och då kan man ju ställa sig frågan, vad betyder nåden för oss? Ja, det kan man reflektera över. Är den dyrbar, den nåd vi har fått uppleva? Gläder vi oss över nåden, eller tar vi nåden för givet? Ja, det är ju bara någonting som finns. Det är bara någonting man kan komma när som helst. Eller tackar vi för nåden och lovar Jesus för den? Jag tror alltså att för människor som har hamnat i det allra djupaste avfall, som en gång har varit troende, varit döpta i helig ande, haft andliga nådegåvor, brukat dem och tjänat och varit till stor välsignelse, till och med varit ordets förkunnare som har spårat ur så totalt, jag tror att det finns nåd för alla dem. Det finns nåd för alla dem. Herren ställer ingen utanför. Om det finns ånger i hjärtat, ångrar vi oss bara. Att vi inser att det här är inte klokt det jag har gjort, och vi känner så djup ånger över det och kommer till Jesus, då finns det ju nåd. Det finns nåd, och vi har ingen rätt att dra upp några gränser för vad nåden går någonstans. För Guds nåd är gränslös emot oss, och då måste vi visa varandra gränslös nåd. Hur det än är och hur det än har varit, det spelar ingen roll liksom. Vi måste få syn på att nåden är någonting mycket mera än vad det fjuttiga vi tänker och det vi kan åstadkomma i vår tankevärld. Det är mycket djupare än så, det är mycket mäktigare än så, och Jesus kan göra mycket större ting. Och vi skulle kunna förlösa människor och frigöra människor, helt enkelt, om vi kommer med nådens evangelium till människor. För om någon försyndar sig, så hjälper det inte om jag kommer dit och talar om hur illa det här var. Det hjälper inte. Och Jesus behandlade aldrig en människa på det sättet. Han kom och sa att den här människan är så syndig så lagen säger att den ska vi slå ihjäl. Jesus sa inte, ja, det var ju på tiden att ni har kommit underfund med det. Det är klart att vi ska befria oss ifrån sådana syndare. Det ska vi inte ha i vårt samhälle. Det sa inte Jesus. Han sa, gå i frid! Och synda inte mer. Jag tror att vi kunde vinna mycket, mycket mer om vi kunde få nå till att säga det till varandra. Gå i frid och synda inte mer. Då skulle mycket vara löst. För nåden den är oändlig. Jesus, jag tackar dig att du vill hjälpa oss att riktigt förstå, Herre, vad nåd innebär. Ja, Herre, först och främst den nåd som vi själva har fått uppleva och erfara. Att den nåden är ju så oändligt stor och djup och mäktig. Så vi vet varken höjden eller djupet eller bredden på denna väldiga nåd, Herre. Och hjälp mig oss alla att vi kan behandla dyrbara människosjälar med nåd. Att vi kan förlösa människor att uppleva nåd på nytt igen. Herre, att få människor som har sölat ner sig och kommit så djupt i synden och i dess oerhörda makt och kraft, att vi kan bringa dem nådens evangelium till upprättelse och frälsning på nytt igen, Herre. Hjälp oss att vi kan göra det i denna sena tid. För denna Guds nåd i vår tid, den förlöser ju alla människor. Vi tackar dig för det. Och låt oss uppleva dig i vårt möte här idag under denna konferens, Herre. Att du genom din nåd får möta och lösa och befria, Herre. Och sätta oss i stånd att bli av med allt det där, Herre, som har följt med oss och som vi har dragit på oss, Herre. Och så hjälper du oss att vi räcker varandra handen och säger förlåt till varandra, så att vi får uppleva din välsignelse över våra liv. I Jesu namn. Amen. Amen.